Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken A Monetary History of the United States 1867-1960 är omfattande verk i ekonomisk historia av Milton Friedman och Anna J. Schwartz. Boken följer hur pengar, banker, centralbanker och finansiella kriser formade USA:s ekonomi från tiden efter inbördeskriget till början av 1960-talet. Dess syfte är inte bara att återge historiska händelser, utan att med långa tidsserier och institutionell analys visa hur förändringar i penningmängden har påverkat produktion, priser och konjunkturer. Författarna går därmed emot förklaringar som enbart betonar reala faktorer, som teknik, investeringar eller skördar. Den mest berömda delen behandlar depressionen under tidiga 1930-talet. Där hävdar de att Federal Reserve lät bankpaniker och en kraftig monetär sammandragning fördjupa krisen. Boken blev grundläggande för monetarismen och förändrade debatten om centralbankers ansvar. För svenska läsare ger den också ett historiskt perspektiv på frågor som Riksbanken, finansiell stabilitet, inflation och bankkriser. Jag kommer ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, penningmängden som drivkraft bakom konjunkturer. Bokens huvudidé är att pengar inte bara är ett passivt resultat av vad som händer i ekonomin. Friedman och Schwartz argumenterar för att förändringar i penningmängden ofta har egna, betydande effekter på ekonomisk aktivitet. När mängden pengar och bankinlåning växer på ett hållbart sätt kan betalningar, krediter och efterfrågan fungera smidigare. När mängden pengar däremot krymper kan hushåll och företag få svårare att betala, investera och behålla verksamhet. På kort sikt kan detta påverka produktion och sysselsättning, medan effekterna över längre tid främst syns i prisnivån. Författarna bygger argumentet på historiska serier snarare än på en enskild kris. De jämför monetära förändringar med vändpunkter i konjunkturen och undersöker om rörelserna verkar ha uppkommit inom banksystemet och politiken. Eller som följd av en bredare ekonomisk nedgång. Detta är viktigt eftersom slutsatsen beror på orsakssambandet. Om pengar bara följer ekonomin är penningpolitiken mindre central. Om de också kan påverka utvecklingen blir centralbankens agerande avgörande. Resonemanget blev ett viktigt korrektiv till synsätt där finanspolitik och reala faktorer hade huvudrollen. Det gör också boken relevant för nutida diskussioner om hur snabbt penningpolitiken bör reagera när ekonomin bromsar. För det andra, bankpaniker förvandlade recession till den stora kontraktionen. Analysen av åren 1929-1933 är bokens mest inflytelserika bidrag. Friedman och Schwartz beskriver hur USA:s bankpaniker ledde till banknedläggningar, uttag av insättningar och en ovanligt stor minskning av pengar och krediter. Deras centrala poäng är att depressionens djup inte var oundvikligt. När allmänheten förlorade förtroendet för bankerna ville människor hålla kontanter eller säkra tillgångar. Banker svarade genom att bli försiktigare, minska utlåningen och hålla större reserver. Den processen kunde förstärka sig själv eftersom mindre utlåning och färre betalningsmedel pressade inkomster och efterfrågan ytterligare. Författarna lägger därför stor vikt vid Federal Reserves ansvar som långivare i sista hand. En centralbank kan i en akut panik tillföra likviditet, stödja fungerande banker och motverka att ett lokalt problem sprider sig genom hela systemet. Enligt deras tolkning gjorde Federal Reserve för lite och för sent. Detta skiljer deras förklaring från berättelser som främst pekar på börskraschen, internationell handel eller allmän överproduktion. Boken säger inte att sådana faktorer saknade betydelse, men den framhåller att det monetära sammanbrottet gjorde skadan mycket större. För Sverige är lärdomen igenkännbar från moderna bankkriser, där förtroende och likviditet kan vara lika viktiga som bankernas långsiktiga soliditet. För det tredje, ett långt historiskt test av skiftande monetära system, A Monetary History, är mer än en bok om depressionen. Den undersöker nästan ett sekel av amerikanska monetära ordningar, från perioden efter inbördeskriget till 1960. Där ryms förändringar i banksystemet, relationen mellan guld och pengar, skapandet av Federal Reserve och olika krigs- och efterkrigsekonomier. Den långa tidshorisonten är en del av argumentet. Författarna vill inte dra stora slutsatser från ett enda dramatiskt fall utan pröva om sambanden mellan pengar. Priser och konjunkturer återkommer under olika institutionella villkor. Perspektivet visar också att centralbanken inte alltid har sett ut eller fungerat som dagens centralbanker. Federal Reserve skapades först 1913 och dess ansvar, verktyg och regionala struktur utvecklades gradvis. Därför måste varje kris förstås utifrån de regler och begränsningar som gällde just då. Detta historiska angreppssätt är särskilt värdefullt för läsare som annars möter penningpolitik genom dagens styrräntor. Boken påminner om att penningpolitik tidigare ofta handlade om bankreserver, kontanter, växlar, guldflöden och förtroendet för inlåning. Jämfört med Sveriges långa centralbankshistoria, där Riksbanken har andra institutionella rötter, visar USA:s erfarenhet hur mycket regler och ansvarsfördelning kan påverka krisers förlopp. Den institutionella ramen är alltså inte bakgrund utan en del av den ekonomiska mekanismen. För det fjärde, data, definitioner och orsaksfrågan bakom monetarismen. En viktig styrka i boken är dess empiriska metod. Friedman och Schwartz sammanställer och tolkar ett stort historiskt material om bland annat kontanter, bankinlåning, reserver, räntor och bankernas utveckling. Arbetet visar att monetär historia kräver mer än att läsa en kurva över sedelmängden. Man måste avgöra vad som ska räknas som pengar, hur bankernas inlåning fungerar som betalningsmedel och hur förändrade regler kan göra jämförelser över tid svårare. Författarna försöker också skilja mellan monetära rörelser som uppstår genom centralbankers och bankers agerande och rörelser som bara svarar på efterfrågan i resten av ekonomin. Denna fråga om orsak är kärnan i deras metod. Att penningmängd och produktion rör sig samtidigt bevisar inte i sig att den ena orsakar den andra. Därför kopplar de statistiken till detaljerade kronologier över policybeslut, bankpaniker och institutionella förändringar. Bokens slutsatser har kritiserats och diskuterats av senare ekonomhistoriker, särskilt hur stor den monetära förklaringen till depressionen bör vara jämfört med andra förklaringar. Men även kritiker har haft att förhålla sig till det datamaterial och den precision som arbetet etablerade. För läsaren är det en konkret lektion i ekonomisk analys, nämligen att starka historiska påståenden behöver både mätningar och en trovärdig berättelse om mekanismerna. Slutligen, regelbunden penningpolitik och centralbankens stabilitetsansvar. Ur den historiska analysen växer ett normativt budskap fram. Friedman och Schwartz menar att en stabil utveckling av penningmängden är bättre än en politik som låter den svänga kraftigt med tillfälliga bedömningar eller passivitet under. Kris. När pengar expanderar eller dras in abrupt kan politiken själv skapa osäkerhet och förstärka konjunktursvängningar. Deras ideal var därför inte att centralbanken skulle försöka finjustera varje del av ekonomin. Snarare skulle den undvika stora monetära fel, hålla den nominella miljön förutsägbar och agera när banksystemets betalningsförmåga hotas. Detta blev ett centralt argument för monetarismen. Samtidigt bör boken läsas som en historiskt grundad intervention, inte som en komplett handbok för dagens centralbanker. Moderna centralbanker arbetar med inflationsmål, styrräntor, tillsyn och internationella kapitalflöden i en form som skiljer sig från den studerade perioden. Ändå är bokens frågor fortfarande levande. Hur vet man om inflation främst beror på efterfrågan, utbudsstörningar eller monetära förhållanden? När ska en centralbank tolerera svagare tillväxt för att säkra prisstabilitet? Och hur långt ska den gå för att stabilisera banker utan att uppmuntra överdrivet risktagande? Bokens bestående betydelse ligger i att den gör dessa avvägningar historiskt konkreta och i att den placerar ansvar för monetär stabilitet i centrum för den ekonomiska politiken. Sammanfattningsvis, boken passar bäst för läsare som vill förstå varför penningpolitik och bankväsende har fått en så central plats i modern makroekonomi. Den är särskilt relevant för studenter i nationalekonomi och ekonomisk historia. Men också för yrkesverksamma och intresserade läsare som vill få ett djupare perspektiv på inflation, centralbanker och finansiella kriser. Den är krävande både genom sitt omfång och sin mängd data, men belöningen är en mer precis förståelse av hur institutioner, förtroende och betalningsmedel hänger ihop. Läsaren lär sig inte bara Friedman och Schwartz slutsats, utan få se hur de försöker bygga ett historiskt fall för den med statistik, kronologi och analys av beslut. Jämfört med många översikter om den stora depressionen eller centralbankspolitik utmärker sig boken genom sin långa tidshorisont. Den behandlar depressionen som en del av ett större mönster av monetära regimer, bankproblem och politiska vägval. Dessutom förenar den kvantitativt underlag med institutionell historia, vilket gör argumenten mer prövbara än rena ideologiska påståenden. Vissa slutsatser är omstridda och senare forskning har betonat fler faktorer bakom depressionen. Just därför är boken intellektuellt användbar. Den tränar läsaren att bedöma konkurrerande förklaringar, skilja samband från orsak och fråga vad en centralbank faktiskt kan påverka. För den som vill förstå bakgrunden till dagens debatter om Riksbanken och andra centralbanker är den fortfarande en grundläggande referens. Om du vill stödja Milton Friedman, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!